Välkomna till ADHD-livet. Hej Linda!
Hej Jeanette!
Nu är det dags för frågeavsnitt!
Ja, hur mår du idag?
Jo, men jag mår bra. Lite trött. Har haft en hostande Linn hemma så att jag känner att jag är lite trött idag.
Vi fick pussla för att få ihop det.
Mm.
Men det gick.
Det gick, så nu kan vi köra.
Mm. Och den första frågan som vi tänkte ta upp är vad äter ni för medicin och vilken styrka?
Mm-hmm. Men då är det ju nämligen så att vi äter ju ingen medicin.
Nej.
Vi har ju, ja, det är ju två olika stories här. Men vi har ju båda provat och inte riktigt, det funkade inte riktigt. Det funkade till viss del, men samtidigt så blev det ju, jag kan bara prata för mig själv bättre. Nej, men jag blev ju, jag fick ju rätt så mycket energi och det var inte så bra. För jag började ju äta den när jag var utmattad. Och jag kunde liksom inte vila, för den speedade mig lite grann. Eller den liksom gjorde mig ju väldigt fokuserad så att jag inte kunde släppa saker. Och sen så...
Lite manisk nästan.
Lite manisk, ja. Mm. Och det kan ju bero på, vi var ju inne på det lite tidigare, att både du och jag kom ju upp i ganska hög dos i slutet.
Jo. Oh.
Och sen så, ja, sen för min del så var det ju, jag provade ju i 3 omgångar. Och varje gång så fick ju jag enorm ångest. Och det var ju jag som upptäckte det till slut. Att, men herregud, det här måste ju vara medicinen.
Mm.
Så att jag valde ju själv att sluta med den. Läkarna tyckte väl nog att jag skulle fortsätta.
Mm.
Men det gjorde jag inte.
Nej, det, där, alltså det är så svårt med medicinen. Jag började med att testa Ritalin.
Mm.
Men då, bara efter ett par dagar så fick jag tyvärr avsluta den för att jag fick sån... Jag mådde så fruktansvärt dåligt.
Mm.
Alltså riktigt psykiskt dåligt. Så att jag kände bara så här, det finns ingen plats för mig på jorden längre. Och jag borde inte finnas.
Mm.
Så sjukt dåligt mådde jag. Så att läkarna sa att den här måste du sluta med nu. Du tål inte den. Typ.
Men de sa det, de såg
ja, ja, ja.
Det liksom. Mm, det är bra.
Och då fick jag börja prova Elvanse.
Mm.
Och den var ju 1,5 år jag tror jag.
Mm. Och det var ju så länge.
Ja. Och det var väl den vi lite åt samtidigt och testade olika nivåer och försökte hitta en nivå och prata med varandra om biverkningar och så.
Mm.
Och det jag kände där, det var ju att det var svårt att hitta en... Att den gick ur. Man visste, alltså den höll ju inte... Man visste inte riktigt när den gick ur.
Nej.
Det tog ett tag innan den satte i fart och sen var det som att man mådde bra i 2 timmar.
Mm.
Och sen så när den började gå ur så fick man massa ångest.
Mm.
Och började må dåligt. Och då skulle man fylla på. Så det var ingen jämn nivå.
Nej.
Och sen där, då höjde vi och höjde och höjde och höjde till slut. Och så här, men fasen, nu har jag höjt.
Ja.
Nu mår du bättre idag. Ja, men då är det nog en höjning jag också behöver. Och så kom jag ihåg en gång när vi hade rensparty. Ja, men då, det var ju mani vi hade.
Jo,
vi hade
men
blivit
ja,
maniska
ja.
Där.
Gud, ja.
Mm. Det var, men vi fattade inte det.
Nej, men grejen var att det kändes ju så bara
som att man... hela huset och...
Ja, men det kändes som att man fick så jävla mycket gjort.
Ja,
något
ja.
Som vi hade varit frustrerade över att vi inte fick
precis.
Innan. Liksom.
Vi gjorde massa gjort. Och det var ju en skön känsla. Man kunde... Ja. Alltså det som var bra, det var ju att man kunde se klarare.
Ja, precis. Alltså man kunde ordna att... tankarna lite bättre.
Ja, det bara klarnade upp i huvudet. Man kunde tänka på en sak i taget och ta en sak i taget. Det var bara det att man tog en sak i taget, men man tog också allting i extrem fart efter varandra.
Ja, men och jag minns också att jag tyckte att det var svårt för vi hade lite olika ingång där. För jag grät ju när jag tog första pillret för att jag var så jäkla rädd. Jag liksom, jag har alltid varit rädd. Jag tar ju knappt Alvedon när jag har ont i huvudet. Så att för mig var det ju ett jäkligt stort steg att ta den här medicinen. Mm. Jag ville ju egentligen
nej,
inte.
Jag kommer ihåg det.
Men jag kände ju att fan, kan den hjälpa mig? Kan jag få ordning liksom? För jag mår så dåligt. Jag får inte till min vardag. Då tänkte jag, det är fan värt det.
Ja, och jag kommer ihåg att vi pratade i telefon. Och jag är ju alltid så här pepp på att prova saker. Jag tycker det är skitkul. Men Jeanette, kom igen nu. Ta den när vi pratar i telefon. Du kommer se att det är skitbra. Men det är ju som sagt både positiva och... negativa saker som händer.
Mm.
Det är olika falla. Det men... man vet ju inte vem den funkar på inte, men för oss. Och sen en sak till.
Mm.
Vi provade ju Attentin där.
Mm. Det är ju Elvanse fast korttidsverkande kan man säga.
Ja. Mm. Och till slut insåg vi ju vi tog bort eluansen. Nej, först gick vi ner. Ja. Först gick vi upp jättehögt på styrkan. Ja. Sen gick vi ner båda två.
Mm.
Sen gick vi över till attentinet. För det var lättare att hålla en... Alltså fylla på oftare för att få en mer jämn nivå.
Man kände tydligare när det gick ur på något sätt. Man kände ju när det var dags att fylla på. Och det gjorde man inte riktigt med eluansen som skulle hålla hela dagen.
Liksom. Och sen kom jag ihåg att du sa en gång att fasen, jag har inte skrattat.
Nej.
Jag har inte känt riktig glädje. Det sa du till mig någon gång i år. Alltså jag bara, va? Så du bara, jag har slutat. Och jag känner att jag inte är lika irriterad längre.
Nej. Nu när du har slutat,
ja. Ja, men du sa det. Till mig.
Jaha.
Att du inte är lika irriterad
längre. Ja, när jag hade slutat med attentinet så var det. Nej, men exakt.
Och då tänkte jag, fas, jag måste ju prova sluta. För att då upptäckte man ju även att, ja, men både du och jag kunde ju se samband i våra relationer.
Ja.
Att det hade blivit mer stormigt
när
vi började ta ADHD-medicinen.
Mm. Men för en grej som den gjorde som hade med det där att göra, det var ju också att jag, för jag vet jag sa det till dig och du bara, men gud, ja men precis så är det ju. För jag vart ju mer, i och med att jag kunde liksom fokusera lite mer så kunde jag ju hålla en tankebana lite mer, att det bara var en tankebana.
Mm.
Men det gjorde ju också att jag blev som... Alltså jag fastnade i mina egna tankebanor så jag hörde inte barnen. Jag liksom blev, min man satt och pratade med mig och jag hade liksom fastnat i det här. Så det märkte jag ju också. Det är ju att bli mer fokuserad, fast det som effekten blev i min vardag, den var inte bra. Det Nej. Var faktiskt inte bra att jag blev så.
Nej, och sen märkte jag också typ själva personligheten. Jag är väldigt extrovert som person.
Mm.
Och med medicinen så vart jag på något vis lite mer introvert.
Mm.
Alltså jag kunde sitta och nej, jag ville ha lite lugn och ro och tänka lite, för det var så skönt att ha lugn och ro. Och jag bara tänkte till slut, men det här är ju inte jag.
Nej.
Det är ju inte jag.
Nej. Men det trickiga där tyckte jag var, för jag kommer ihåg redan när man började med medicinen så var det så här, men hur ska det kännas? Jag frågade dig, jag googlade, jag höll på att läsa ihjäl mig. Hur känns det? Känner man sig påverkas och hur, vad är det som ska bli bättre? Och det tyckte jag hela tiden, under hela perioden med medicineringen, att det var så här, ja men vilka områden är där blir bättre egentligen? Vad är det som är bättre? Och till slut glömde man, men hur var det innan jag började egentligen? Ja. Då hade jag, så att man tappade nästan bort så här, vad det var.
Ja, och vad är jag?
Ja.
Och sen kreativiteten.
Ja.
Den vart ju också ner. Och då var det som för mig att när medicinen gick ut på kvällen.
Mm.
Då satt jag fart med min kreativa sida.
Ja.
Och det påverkade ju också sömnen.
Mm.
För då skulle jag vara kreativ på natten.
Mm.
För det kunde jag ju inte få utlopp för på dagen. För Nej. Då var jag ju stillasatt på något vis.
Ja, men, för jag kan känna så här att jag har ju fungerat ändå hyfsat bra. Alltså, jag har ju alltid varit trött, jag har alltid känt alla de här sakerna, liksom, att jag har känt mig, ja, som vi gick igenom lite grann i förra avsnittet. Men mitt problem var ju att i samband med utmattningen så hamnade jag ju ner på sån låg nivå så att jag orkade ju ingenting längre. Jag fick inte saker gjorda, alltså att plocka ur diskmaskinen. Och det var ju egentligen lite det som jag ville komma åt med hjälp av medicinen. Att hur kan det vara så här svårt livet?
Mm.
Hur kan det vara så tungt? Och så fick jag diagnosen och den gav jättemycket svar. Och att en medicin kunde hjälpa. Men grejen var att nu när jag ser tillbaka, alltså under utmattningen, så skulle jag ju inte orka mer. Jag skulle inte liksom få Nej. Mer energi. Inte då, då skulle jag ju vila. Men mitt problem var ju att hjärnan slutade ju inte. Och jag såg ju, som vi har sagt tidigare, att när man blir trött så börjar hjärnan liksom mata på idéer. Så jag kunde inte värja mig mot de här. Och bara gick omkring och hade extrem ångest liksom. Och då valde jag att prova medicinen. Mm. Som då.
Ja, men det var ju det där. Det tror jag för mig också verkligen så här maxade mig som en stört till utmattningen.
Mm.
För att jag orkade inte heller alltså de två senaste åren.
Nej.
Utan det var så här, åh vad bra, jag måste ta medicin så att jag orkar leva.
Ja.
Men idag så känner jag att alltså de här, nu har det gått en tid, 3, 4, 5 månader sedan jag slutade med medicinen.
Mm.
Och idag känner jag så här, jag skulle behöva ett hjälpmedel. För att även om jag vet vad jag ska göra, att man har fått hjälp med den biten, hur man ska planera, hur man ska strukturera. Och så är det ju fortfarande det här uppskjutande beteende. Och om man har mycket att göra, vart ska man börja?
Mm.
Vart?
Nej, men jag vet. Ja.
Jag ser ju framför mig vad jag ska göra, men det är alltså... Det händer inte.
Men vet du att jag lyssnade på ett seminarium av Jeff Barkley. En amerikansk forskare liksom, som jobbar jättemycket med ADHD och funktionssvårigheterna som man har. Och han verkligen tryckte verkligen på att ADHD är ju inte, det har ju ingenting med intelligens att göra. Utan det har ju verkligen med de här exekutiva funktionerna att genomföra det man vet.
Ja.
Och det är ju där det brister. Och han menade på att de insatserna som behövs till, det är ute i vardagslivet. Konkret hjälp. Inte att du går någonstans och lär dig ännu mer kunskap liksom, utan du behöver ju få hjälp att genomföra det. Så att, och det är ju verkligen, det är där medicinen kan hjälpa att liksom, ja, kunna genomföra allt det här som vi har i huvudet, som vi vet.
Mm. Och det känner jag verkligen att det gör också. Mm. Men det är inte värt det. Alltså, på något vis är den här ångesten och irritabiliteten som kommer när medicinen går ut,
ja,
det är den jag inte klarar av. Nej. Och jag vet inte, det finns ju fler mediciner att prova. Och just nu så står jag i ett läge när jag tänker så här, ska jag prova Stratera?
Mm.
Hur ska jag göra? Orkar jag det?
Ja, jo, för det är ju verkligen en process,
ja,
att sätta in en medicin. Liksom. Det är ju, för ofta får man ju biverkningar. Och mycket då i form av så här, ja, men ångest, oro och sånt. Men för det jag tänkte på var ju också bara det att just Elvanse fick jag ju lära mig sen. Det är ju inte jättebra att äta Elvanse när man är utmattad. Därför att den ökar vissa stresshormoner i kroppen.
Mm.
Och när du är utmattad så har du ju redan ett långvarigt påslag av stresshormoner. Och att då sätta in Elvanse då kan medföra faktiskt ännu mer stress i kroppen.
Och det pratade vi om att vi kände.
Ja.
Att man liksom kände som en inre stress i kroppen.
Ja, som en jäkla motor, så här, typ en raketmotor som bara, hur fan bromsar
den? Ja, hjärtat bara dunk,
liksom. Med medicin.
Mm.
Mm. Så att det är ju det, men
fast latentinen var ju inte så. Jag har ju fortfarande det kvar och jag kan säga att ibland när jag verkligen känner att jag sitter i ett sånt här läge, eller det är ibland, det har hänt 2 gånger, att jag har tagit lägsta dosen på den bara för att, och 5 minuter senare, eller kanske inte så snabbt, men en kvart i alla fall, då är jag igång.
Ja.
Då vet jag vart jag ska börja.
Ja.
Jag gör alla de här sakerna jag skulle göra. Ja. Fast nu har jag också, nu när jag liksom mår bra, så kan jag också se att nej, men jag gör inte för mycket.
Mm.
Oftast inte i alla fall.
Mm.
Oftast när jag gör för mycket nu, det är flykten, när man är trött.
Ja.
Men medicinen, alltså.
Ja. Men, och jag tänkte på det här med medicinen, för där har ju vi också en tendens att tänka allt eller inget, som vanligt. Och då är det så här, antingen äter man medicin eller så äter man inte medicin.
Ja.
Och det behöver inte vara sant. För att det jag har hört en del som gör, det är ju att de, precis som du beskrev nu, att så här, vet man att man ska göra någonting som ställer höga krav på de exekutiva funktionerna att genomföra. Eller där det kräver liksom, om du ska sitta på en föreläsning.
Föräldramöte.
Ja, exakt. Föräldramöte eller en föreläsning eller vad som helst. Ja, men man kan ju ta det som en krycka för att liksom klara av extra utmanande situationer helt enkelt.
Mm. Och det kan ju vara något som vi kanske skulle behöva prova, för att vi kanske inte reagerar på det likadant idag som vi gjorde när vi faktiskt var i extrem utmattning. Det vet man inte.
Nej, men precis.
Och sen det här medicinen är ju så himla svårt, för att det här är ju våra upplevelser och det är inte säkert att... Ja, men ingen reagerar ju likadant.
Nej.
Så är det ju. Även om vi har reagerat ganska lika ändå.
Ja, det tycker jag. Ja, och det har ju varit jäkligt bra att vi har haft varandra. Så att vi har liksom kunnat analysera. Är det här en biverkning? Är det här, alltså så här, hur känns det? Ja,
alltså annars vet jag inte hur det hade gått.
Nej. Men grejen är att vi har ju fått den här medicinen utskriven. Och vi har ju den hemma. Så man har ju kontrollerat våra värden. Att våra kroppar klarar av medicinen och sådär. Så att det finns ju ingenting som säger att vi kan testa i utmanande situationer och se funkar det. För även liksom... Ångesten som dyker upp är man ju förberedd på nu. Man vet ju att den kommer när det går ur.
Och då kanske man skulle kunna hantera den helt enkelt idag. Det vet man ju inte.
Nej, precis.
Får fundera på den saken.
Ja. Ja, det var en fråga där. Hinner vi några fler i det här avsnittet?
Ja, det blir nog fler avsnitt det här, skulle jag kunna tro.
Ja.
Nästa fråga. Den är lite kul.
Okay.
Får någon av er utbrott om det blir för mycket? Och det...
Aldrig några utbrott har jag.
Nej,
herregud.
Men det får vi ju.
Ja,
det vet vi. När det blir lite för mycket, och det är väl... om det rör sig för mycket omkring en, om man inte vet vad som ska hända härnäst.
Ja.
Det händer för mycket saker på en och samma gång helt enkelt. Och man bara... Då kan det kännas som att man får panik.
Mm.
Och får man då minsta lilla påtryckning av något slag, då brister det.
Ja.
Och det är inte roligt, det är jättejobbigt. Och det kan ju även vara om det är någonting man har planerat som man ska göra.
Ja.
Och sen så blir det inte så. Och då känns det som man står inför ett stup och bara
fasen.
Faller rakt ner och bara nej, nej, ja. Vad händer nu?
Ja, jag får panik av sånt alltså. Det går inte. Men jag tänkte säga, jag känner nog i princip varenda dag att jag är på väg att få ett utbrott. Och det är vid en specifik situation. Det är när alla har kommit hem från skola och jobb och vi ska sätta oss ner och käka. För då känns det som att, alltså för alla vill prata, inklusive jag. Alla vill ha någonting att berätta liksom, om det som har hänt under dagen. Och då känns det som att min hjärna alltså typ ska explodera. Alltså jag håller på att bli tokig, för jag kan inte, jag vill lyssna på alla. Men jag är jättetrött på eftermiddagen kring 5-tiden då vi äter vår middag. Och jag kanske har lagat mat dessutom, vilket också ställer ganska stora krav på mig. Så att, och då är det så här, då vill jag typ skrika åt hela familjen. Och bara, tyst! Kan alla vara tyst?
Men ja, men det...
Och under utmattningen så var det ju i princip så. Jag stod ju inte ut. Men nu när jag mår bättre så kan jag ju hantera det och så här säga. Men vänta,
nu är
vänta, vänta.
Inte lika många situationer som du inte klarar av.
Nej, precis. Nej. Och jag kan hantera just den också lite bättre.
Just den situationen är ju svår. Och det tror jag den är för många, även folk som inte har ADHD.
Ja, gud ja.
Men det vi har gjort... Det har ju varit just för att man märker att det funkar inte, varken för mig eller Jonas, att stå och laga mat om alla springer runt benen och frågar och pratar. Det går inte. Alltså när man kommer hem måste man få lite ro på något vis. Bara få landa innan man börjar prata. Och ska man, någon måste ju laga maten och då har vi gjort så att vi har ju två våningar. Så den ena får gå upp med barnen och den andra får vara här nere och förbereda maten. Och sen så pratar vi när vi sätter oss vid matbordet. Det är klart att vi pratar innan också, men man försöker liksom
att styra det lite. Men det var ju smart. Faktiskt. Det har jag inte ens tänkt på. Men jag fick ett råd av en arbetsterapeut. Och det är när man väl, det är för sig när man väl sitter vid bordet och ska äta. För då sa hon att ja, men man kan ju så här, låta var och en berätta vad som har varit roligast under dagen. Och då får liksom alla andra vara tysta och så här, ska alla få säga en grej. Liksom. För då sänker man tempot, eller ljudnivån, och man lär sig turtagning och sådär. Och sen också att alla får fokusera på något positivt. Så det är rätt... jag gillade det. Jag tyckte det lät som en... En väldigt fin grej att göra.
Ja, men jag tror, alltså det är ju jättebra.
Ja.
Och jag läste även, det var ganska länge sedan. Jag har inte provat det, men jag har tänkt på det så många gånger. Du vet, en sån här grej som jag tänkte, den här ska jag testa. Men det var säkert mer än ett år sedan jag läste det.
Ja.
Men det är ju när man ska ha en konversation med ett barn. Som kanske är trött eller ivrigt. Bara vill prata, det kan vara ett barn med ADHD. Och sen har ju vi ADHD. Så det är liksom för både barnet och... Den vuxnes skull. Eller jag tror fasen att man skulle kunna använda det här i en vuxen konversation också. Det hade nog varit superbra. Och det är att man har bara ett föremål. Så att det här föremålet har man i handen när man får prata.
Ja.
Och när det är nästa tur så ger man över det. Sen vet man liksom att det här föremålet måste jag hålla i, annars får jag inte prata. Utan det är
precis.
Min tur när jag håller i den här saken. Då blir det så tydligt.
Det kan ju kännas lite yxigt. Men man kan ju ta en, så här, du vet, en stressboll som ett hjärta typ. Och så bara,
man kan ta det här som helst.
Jo, men, det tror jag verkligen.
För att jag och min dotter,
på.
Vi kan ju alltså, vid läggning och sånt, vi kan ju krascha med varandra.
Ja.
Det blir ju bara kaos ibland. För att vi är så intensiva båda två.
Ja. Och ofta kan jag tycka att de situationerna, då är man själv trött. Och när vi är trötta, vi som har ADHD, då kan inte vi riktigt behärska oss. Vilket gör att vi liksom, kan inte ha tålamodet och sådär. Så att det är ju så jäkla viktigt att vi ser till att ha energi till alla de här situationerna i vardagen. Speciellt då när familjen kommer hem.
Ja.
Och det är ju en utmaning. Se till att ha...
Det är minst sagt en utmaning.
Ja.
Ska vi gå in på fråga 3?
Yes, kör.
Eller 3 och 3, jag har inte räddat upp dem i nummer.
Nej,
men nu blir det på
avsnittet.
Vad jobbar ni med?
Ja, det har vi inte sagt.
Nej, jag tror inte det.
Nej. Jag kan känna då att jag... jag är projektledare.
Du kan känna att jag...
Nej, men jag är väl inne i den här, eftersom att jag är sjukskriven, så... Så när jag ser tillbaka på, men vad har jag valt för yrke egentligen? Jo, projektledare som ska sitta och styra upp, organisera, strukturera, hålla koll på tid. Så kan jag ju känna så här, det är nästan skrattretande när jag nu har fått inse att men shit, jag har ju faktiskt lite svårigheter med det här. Så vilka utmaningar mitt arbete har ställt på min, ja, på mina energiresurser liksom.
Mm. Men känner inte du att, att det är ett ställe där du har ändå haft struktur?
Jo, men grejen är ju att jag har ju alltid lyckats hålla ihop på jobbet. Mm. Men det är ju dit all min energi har gått. Och jag har ju gjort det väldigt bra. För så länge jag har tydlighet vad jag ska göra och när det ska göras. Och så här, och det är oftast, man har ju deadlines. Så man har ju liksom, det är någon som har satt en deadline. Ska jag sätta en deadline själv? Ja, då har vi genast lite svårare.
Så fast upp. En grej där som jag faktiskt vet, det är ju att du går i all in. Vilket inte är konstigt.
Nej.
Så att ribban för deadlinen, de vet ju vad du klarar av. Och det är farligt.
Ja, det är jättefarligt.
Jag kommer ihåg innan du gick in i väggen hur du sa, nej men jag har lagt barnen och nu ska jag sätta mig och jobba.
Ja.
Och då hade du jobbat hela dagen och sen skulle du lägga barnen och fixa allt det. Och sen så satt du och jobbade flera timmar till på kvällen.
Ja.
Och jag blev så här, men vad gör du nu?
Men det där var min vardag. Jag har alltid
gjort så. Och så kom du dit och bara, hej, allting är klart. Men jag tror inte att någon hade förväntat sig att det skulle vara klart egentligen.
Nej, jag är inte.
Utan du dödade dig själv och så fick du något nytt att göra.
Ja, jo, både och. Och så kunde jag inte låta bli att, för som projektledare så får du ju insyn i väldigt stora delar i organisationen. Och jag har ju en förmåga att se hål och se luckor och så här. Men shit, det här hade vi kunnat göra så mycket bättre och så mycket effektivare. Vilket gör att, och så dessutom det här drivet att vilja hjälpa till och vilja lösa saker. Och det är ju skitbra för ett företag, verkligen. Mm. Men för mig personligen så knäcker jag ju mig själv. Ja. Jag måste ju ha någon som begränsar mig och bara nej, Jeanette, det där. Och då är det ju svårt att leva och jobba i en miljö där man ser att det är 1000 luckor. Liksom.
Så. Ja, jag tror det är svårt för dem. För det är ju en extrem tillgång. Ja. Alltså, du är så jävla duktig på det. Du ser ju så mycket. Du gör inte bara ditt jobb. Utan du går gärna in och gör andras jobb också.
Jo.
Och det är nog svårt för dem att hantera. För det är ju klart att de vill ha den hjälp de kan se att de har.
Ja. Men vad jobbar du med, Linda?
Vet du inte det?
Men. Men inte bara lyssnare.
Jag är ju säljare, ja.
Mm.
Jag jobbar på Ramqvist, heter det.
Mm.
Och vi säljer kontorsprodukter, ja, i alla möjliga slag.
Mm.
Ganska brett område. Mm. Och där har jag jobbat i, vad är det nu? 6-7 år, tror jag. Och jobbet, det funkar jättebra för mig.
Ja.
Det är inte det som har bränt ut mig. Inte kraven från dem i alla fall, utan det är kraven på mig själv.
Ja.
Så det är ändå ett ställe, det är nog det enda stället jag ändå alltid kunde hålla struktur och följde min kalender och min planering precis som den skulle vara. Bara det att jag sätter ju alltid för höga mål.
Mm.
Och ska alltid klara dem. Alltså för höga krav på mig själv.
Ja.
Och det är det som driver mig dit.
Ja.
Att jag måste liksom pressa, eller jag pressar mig själv, jag gör det bara.
Ja. Men är inte säljaryrket väldigt mycket frihet under ansvar liksom? Så att du själv får strukturera upp ditt arbete.
Jo.
Och det funkar.
Det funkar jättebra, det har funkat.
Skönt.
Alltså nu när jag tänkte efter, efterhand så tänkte jag, hur har jag klarat det?
Ja.
Men det har jag ändå alltid gjort.
Mm.
Och det, jag tror också att det är det som har varit så skönt att gå till jobbet. För där har jag kontroll.
Ja. Ja.
Det enda stället där jag liksom har vetat vad jag ska göra och när.
Ja.
Men just att det har varit för mycket. Men det som tog mig till utmattningen, det är ju vardagen, hemmet, jag själv. Ja, men det är helt enkelt jag själv och mina krav på mig själv på alla platser.
Mm. Ja, men jag kan hålla med dig lite där. För så känner jag också att själva jobbet har jag ju alltid klarat. Det har aldrig varit ett problem. Det är ingen som kan liksom bara, oj men shit, Jeanette levererar inte. Eller så här, jag levererar med råge liksom. Men det här, det kan jag ju se så tydligt nu när jag är sjukskriven att alltså shit vad det tar energi att bara rodda runt livet utöver jobbet. Så jag är ju lite grann i den här sitsen nu att jag fattar inte hur det här ska gå ihop. Jag fattar inte hur jag ska kunna ha ett jobb. Alltså,
men det är intressant.
Ja.
För att det man har gjort då är att man har valt att strukturera jobbet. Men skitit i att strukturera sitt privata liv.
Ja.
Och där, oj, nu måste man lägga energi på att strukturera livet. Och då tänker man, hur ska jag hinna med jobbet?
Nej. Precis, ja, men
det är lite kul.
Ja, men och grejen är att jag får ju superbra hjälp nu av arbetsterapeuter och sådär som hjälper mig att faktiskt få struktur igen, för att jag har såna stora svårigheter att få till det. Så att jag kan ju känna, återigen, det har jag, tror jag sagt det tidigare, att när jag har med de största områdena i livet på hemmaplan fått ordning på det liksom, så att det inte tar all min energi, då kommer det finnas plats för ett arbete.
Ja.
Men i dagsläget så, ja, jag har en bit kvar.
Mm. Men det här är ju lite svar egentligen på fråga 4, det som vi håller på att prata om nu.
Ska vi ta det som sista frågan då, eller?
Och det är, vad skulle ni säga det var som fick bägaren att rinna över?
Ja.
Och det som fick bägaren att rinna över, det tror jag var nästan en liten mix av det vi har pratat om idag.
Ja.
Att vi tog medicinen för att få mer ork, vilket var helt fel. Och att kraven man har på sig själv. Det var väl det som fick bägaren att rinna över helt enkelt.
Men jag tror för min del har det nog varit, alltså när jag fick barn så började det ställa högre och högre krav. Så för mig började det ju typ för 9 år sedan. Och liksom, så att egentligen jag borde ha bromsat för många, många, många år sedan. Men det gjorde jag inte, utan jag bara körde på. Och sen så liksom, energin räckte ju inte till och jag sa, alltså, jag fattar inte, hur ska man orka? Och så här, och det, jag menar, de där signalerna kan jag ju se nu, de kom ju så sjukt långt innan jag faktiskt kraschade totalt.
Jag håller med. För det är det som man gjorde, man fick barn och sen fick man ett till barn. Men man kom inte på att man måste ge utrymme till att tiden. Att man måste hinna med flera saker, utan man bara skulle göra det man redan gjorde och så fyller man på med lite till. Och det fanns liksom inget utrymme för det egentligen.
Nej, och piskade upp. Alltså, jag tror att det bara började, julen började gå, eller det började gå tyngre och tyngre, så att julen gick liksom snabbare och snabbare och man bara kände shit, och så började man öka tempot för att orka. Alltså, ja, det var som en så här,
spiral. Ja, men som man hade ett maxat liv innan man fick barn.
Ja.
Och sen lägger du på en till bit på maxet. Och sen ett till barn, lägger du på ett till bit på maxet. Ja. Och så är det ju bara helt enkelt överfullt.
Ja, och då kämpade man hårdare. Och själva verket var att man skulle ha tagit steg tillbaka. Shit, nu har livet blivit mycket tyngre. Då backar jag lite på några plan. Men det gjorde man inte. Utan man liksom la i ännu mer gas. Och det var ju vägen mot väggen. Alltså år ut efter år in. Och till slut så, där en dag så gick det banne mig inte längre. Då hade man ingen val. Och det tråkiga med det var ju att, eller det är ju, att det tar sån jäkla tid att komma upp igen. Hade man bromsat tidigare så hade det ju inte behövt ta lika lång tid, tror jag. Så att, om ni känner där ute att det är tufft, alltså stoppa i tid. Alltså det är...
Tänk efter, alltså på riktigt. Tänk efter, det är inte kul.
Nej, men det jävla var att folk sa ju det här till mig.
Jo, det är
folk
sant.
Sa det till
det
dig.
Det är jätteroligt.
Ja, så att vi sitter och säger det till er, till folk där ute liksom. Det, vi vet ju själva,
och det vi går förstår. Om ni inte lyssnar, för det gjorde inte vi heller. Nej.
Men det värsta är ju, för oss var det ju ändå tur, det var ju fruktansvärt att hjärnan la av. Men det kan ju också vara så att hjärtat lägger av. Det kan vara liksom att kroppen till slut säger, du.
Okay, då.
Så vissa åker ju in i ambulans och får vakna upp den vägen och få en jäkligt
lång. Det här är ju faktiskt någonting intressant du säger. För att de säger ju att först försöker hjärnan säga till.
Ja.
Sen börjar hjärnan gå på kroppen.
Ja.
Eller ja, man blir sjuk helt enkelt. Mm. Och det var ju faktiskt så för mig. Alltså precis halvåret innan jag, eller året innan som jag kraschade. Då var det ju liksom, plötsligt hade jag ett diskbrock i nacken. Jag fattade ingenting.
Nej.
Kunde inte röra mig ett tag. Sen gick det några månader till. Sen fick jag en felaktig fibromyalgi-diagnos. Mm. För jag hade ont i hela kroppen och jag kunde inte sova. Och det bara, jag var svullen överallt.
Mm.
Och sen då i april i år så fick jag den rätta diagnosen, psoriasisartrit.
Ja.
Och det jag vet nu idag, det är ju att den här sjukdomen, visst den har ju legat i mig. Och det är ju säkerligen så att den hade brutit ut någon gång i mitt liv.
Mm.
Men den triggas av stress.
Ja.
Så att om inte jag hade levt på det sättet jag har levt, så tror inte jag att jag hade haft den redan idag.
Nej.
Och sen vet man ju inte om man skulle ha fått den. Men jag tror att det är så jäkla viktigt att ta hand om sin kropp också.
Jag vet.
För att fysiskt sett, alla har vi gener av olika slag.
Mm.
Och tar man hand om sig, då är det ju en större chans att man får leva ett friskt liv.
Mm. Men det värsta, och det kan man ju se den här epidemin i samhället, problemet är att man, alltså det går för fort. Och det finns, för vet du, folk som jag har pratat med, de säger så här, Men jag fattar inte riktigt, för så kände jag under så många år. Jag sa ju till och med det. Jag önskar att det fanns en pausknapp. Att jag bara kunde få trycka på paus och bara få återhämta mig. Men det går inte. För vad då? Barnen ska fortsätta skötas. Jobbet, jag måste ju fortsätta ha en inkomst. Jag såg ingen väg ut ur liksom ekorrhjulet. Och det har jag hört folk nu som jag träffar. Att som säger precis samma sak. Är det så här livet ska vara? Alltså det bara känns som att man bara springer fortare och fortare och fortare. Och det, alltså det finns... Alltså jag blir så rädd. Så jag försöker bara, snälla du. Shit, när du säger ja, sådär. Åh, du måste bromsa. Och, så här. Och jag vet också att... Fan, du lyssnar ju inte på det här.
Nej, jag vet. Man kan ju stå och hålla på sådär. Ja. Men det är ju faktiskt så att... Alltså nu kan man ju se det med andra ögon. Och visst... Alltså livet är så här, ja, det rullar på hela tiden. Men det man måste göra det är att prioritera.
Ja.
Vad är det som är viktigt?
Ja.
Är det viktigt att ha ett skinande, fint, rent hem hela tiden? Hela veckorna, varje dag? Nej, jag tror faktiskt inte det. Och då får man ju liksom försöka jobba med acceptansen av att kunna ha det lite rörigt omkring sig.
Men problemet är att motivationen att jobba med acceptansen, den finns inte där förrän du verkligen, verkligen inte har något val längre. Och det är ju det som är så jädran sorgligt. Hur ska vi få upp ögonen på våra kompisar, på våra vänner, på våra grannar, på alla?
I världen.
I världen. Hur ska vi göra för att bromsa det här? Vi måste skapa medvetenhet långt, 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 långt tidigare.
Ja.
För annars vaknar man upp vid 30-40 och av en krasch. Det är så, det kostar alldeles för mycket, både för individen och för samhället och för alla. Det är inte... Nej,
det är inte rätt.
Nej, det här, vi skulle kunna mala på i timmar, känner jag. För det här brinner vi ju verkligen för. Det är
men
så,
det kommer bli ett till.
Frågeavsnitt.
Ja, så blir det. För vi
så vi får spara, ni som inte har fått era frågor besvarade. Vi hann ju bara, vad hann vi? Fyra frågor.
Ja. Men det var viktigt, det var bra frågor. Ja, tack så mycket för dem.
Ja, tack
snälla. Och... vi hoppas att ni mår bra där ute och vi vill komma ihåg och säga nu att ni är flowsome.
Ja, ni är flowsome. Glöm inte det. Förlåt att vi glömde säga det förra avsnittet.
Och ta hand om er.
Kram på er.
Kram. Hej då.